Långfredagen, det låter ju tungt. Och det är klart, för Jesus och för människorna där omkring så var det verkligen tungt. Det var en lång dag. Annars heter det på engelska Good Friday. Och det är ju skönt, den goda fredagen. Den sköna och härliga fredagen. Men det är en dag som vi alltså firar för att på ett särskilt sätt minnas och ta in detta med Jesu kors. Att han dog på det korset på en kulle strax utanför Jerusalem i april omkring år 30. Jag vet inte exakt vilket år det var. Vi har hört hela berättelsen från Markus evangeliet läsas nu. Och det är intressant att läsa de olika evangelisterna och jämföra och få där de ger olika delar av bilden, som på samma sätt som vittnen ger olika delar av ett händelseförlopp när det ska klargöras vad som har hänt. Idag ska vi speciellt, och jag vill speciellt samlas oss inför det som brukar kallas Jesu sju ord på korset, som väldigt tydligt och visar på Guds kärlek och Jesu försoning. Egentligen inte bara sju ord utan sju meningar som Jesus uttalar på korset. Och de finner vi tre hos Lukas, tre hos Johannes och det sjunde hos Markus och Matteus. Ni hörde här att Markus berättade att Jesus korsfästes i vår tideräkning då vid niotiden på långfredagen. Under de första tre timmarna gör Jesus tre uttalanden som gäller människor i hans närhet, människor där vid korset. Han ber för dem som korsfäster honom. Han samtalar med rövaren, han samtalar med Maria, sin mor, och Johannes, lärjungen. Annars är det säkert ganska tyst där i Golgata. Man kan kanske höra ett sorl av röster där folk pratar lågmält till varandra. Sedan mellan klockan 12 och 3 så lägrar sig ett mörker. Ett mörkt, tungt mörker, kompakt över hela jorden, och det är tyst. Och sedan ungefär klockan 3 på eftermiddagen ropar Jesus ut sitt lidande i två uttalanden. Och sedan sin triumf och seger. Och slutligen överlämnar han sig åt Gud, åt Fadern. Här har vi då kommit fram till, och kanske kan stilla ner oss och tänka oss att vi närmar oss korset mot det centrala, det mest centrala av allt i evangeliet. Paulus skriver i Galaterbrevet 6:14: jag vill aldrig någonsin berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Han hade själv varit där, Paulus. Vid korset och insett att det var det enda som han hade att liksom ta tag i och leva för. Även om han trodde länge att han tjänade Gud, så insåg han sin skuld och sin synd. Och då fanns bara den vägen, korsets väg. Så talar då Jesus i de här sju orden som kanske på något sätt hjälper oss att förstå lite grann av det som händer och vad det här innebär för oss. Och vi ska se på det första uttalandet som Jesus gör då på korset. Jesus sa: Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det handlar om förlåtelse. Korset, förlåtelsens, försoningens plats. Där finns försoningen. Där finns förlåtelsen. Ingen annanstans. Och vilka är det då som Jesus ber för? Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Är det de romerska soldaterna, bödlarna som har slagit, hånat och förnekat honom? Eller ber han för Pilatus, den är ganska ömkliga figur egentligen, som var så rädd att göra fel. Och som ville ha folkets gunst och kejsarens guldst och balansgången däremellan. Som hade fällt domen över Jesus och som i sitt högmod sätter sig på sin tron och säger att vet du inte att jag har makt över dig? Och för en gång under det här dramat så känns det som att det blixtrar till hos Jesus. Du hade alls ingen makt över mig om den inte var dig given. Eller är det kanske de judiska ledarna, överste prästerna, de skriftlärda och de som har drivit honom till det här och krävt hans död och uppviglat folket? Johannes skriver, han kom till det som var hans egna, men hans egna tog inte emot honom. Eller kanske han tänker på lärjungarna som har övergett honom och flytt och Petrus som har förnekat. Jag känner inte den mannen inför en liten tjänsteflicka på överste prästens gård. Evangelisten Markus skriver kortfattat, där korsfäste de honom. Men vilka är det Jesus ber för? Bibelns svar möter vi i Romarbrevets 5 kapitlet och den 8 versen. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi korsfäste honom. Du och jag. Det var vår skuld. Det var våra, mina och dina synder som han bar på korset. Och det är för dig och mig han ber. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Vi har vänt oss bort ifrån honom i lika hög grad som alla de här personerna som fanns där. Och Jesus bad för dig och mig. Och här får vi nu stanna till en stund och dröja vid förlåtelsens plats. Kanske du vill tala med Gud om sånt som ligger på ditt hjärta. Om din synd. Om det som i ditt liv som är skuld till att Jesus dör på korset. Där har det lämnats av mycket skräp och mycket elände genom historien. Ändå är det tomt vid korset. Därför att det är precis som i Kristens resa när den tunga syndabördan faller av honom och så rullar den ut för berget och ner i glömskans hav. Det är som havets djup. Min synd låg mellan mig och Gud så hög som bergets kam. Men han kastade den bakom sin rygg och den sjönk ner i glömskans hav. Så ska vi se på Jesu andra ord på korset. Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. De här orden är riktade till en brottsling, en rövare och kanske mördare som hänger där på ett kors bredvid Jesus för sin skuld och sitt brott. Aldrig någonsin har det framträtt tydligare än här vid korset. Vad frälsningen är, vad försoningen är, att det är både oerhört svårt samtidigt så oerhört enkelt. Så oerhört svårt därför att du ser vad det kostar. Vad det kostar Gud, Fadern, att offra sin egen son. Och det vet ni föräldrar. Vad det skulle kunna innebära och det skulle kännas. Så oerhört svårt för Jesus som går igenom detta fruktansvärda lidande. För det här var ju inte ett spel för galleriet att han hängde där på korset. Och ja visst, ni gör det här men det är väl okej. Okay. Utan det var ett verkligt namnlöst lidande som det handlar om. Samtidigt så enkelt. Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och så får han det här oerhörda svaret. Sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Paradiset, sa han. Jag hörde inte fel. står det i dikten. Det var två rövare som då korsfästet är tillsammans med Jesus, och det står någonstans i något av evangeliet att de båda hånade honom. Men i så fall så är den här kommer till besinning och inser att jag lider det här för att jag är skyldig. Men han har inget ont gjort. Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och de här orden visar att det sannerligen verkligen är av nåd. Det är av nåd, gränslös nåd, som du och jag får bli frälsta. Ingenting att... Han kunde ju inte ta del i nattvarden, rövaren. Han kunde inte låta döpa sig. Han kunde inte gå ut och vittna och tjäna Gud och visa vilken fin kristen han hade blivit så att han skulle förtjäna det här. Utan där i det ögonblicket, och vi brukar kalla det för den anstötliga nåden. Det här att, som vi tycker är så orättvist, att jag som har levt ett bra liv och rätt liv många gånger, och så kan en sån där gå och bli frälst i ett ögonblick. Så stor är Guds nåd och så mäktig hans kraft för oss, för dig och mig. När vi står på kors, vid korset där, så får vi också be: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och det gör han. Det står att han lever alltid för att mana gott för oss. Tredje ordet. Maria, Jesu mor, står där, och lärjungen Johannes. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen: där är din mor. Johannes, en av hans nära vänner, dessutom hans kusin. Maria, Jesu mor, och Johannes mor Salome var syskon. Så att han kände dem väl. Och på korset orkar Jesus också tänka på sin familj, de närmaste. Troligen var det väl så att Maria var änka, och Jesus som äldste son var ansvarig för hennes försörjning framgent. Nu kan han inte som människa på jorden göra det längre. Och därför överlämnar han ansvaret till Johannes. Se din mor. Och det här tredje ordet, det handlar om relationer. På det här planet, att Gud länkar samman människor på ett helt nytt sätt. Korset omdefinierar våra relationer. Jag nämnde på Alfa i onsdags här att jag tycker mig se att här vid Golgata föds församlingen. Det är inte bara på pingstdagen som församlingen föds, utan här vid Golgata kors. När nya relationer, nya gemenskaper byggs upp. Det märkliga är, hörni, att se att Lukas berättar att Pilatus och Herodes, som tidigare hade varit bittra fiender, på den dagen blir de vänner. Det spiller över, till och med utanför den här kretsen. Nya relationer byggs upp. Nu vet jag inte, tror jag att så långt jag kan läsa skriften, att Pilatus och Herodes blev kristna troende. Men de blev vänner på den här dagen. Och så föds då församlingen i det här. Omkring Jesus korset skapar Gud en ny slags gemenskap. Människor som aldrig har mötts för blir plötsligt syskon. Fiendskap som har funnits bryts ner. Och därför är ovänskap, osämja och fiendskap ibland Guds folk ett oerhört brott mot korsets budskap, mot korsets verklighet. Nu ska vi se på det fjärde uttalandet. I den nionde timmen, alltså klockan 3 på eftermiddagen, ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och det här orden är hämtade från psalm 22, den andra versen. En psalm som beskriver då korsfästelsen 1000 år innan det här inträffar. Ett mörker kom över landet vid middagstidet. Mörker som varade i 3 timmar. Där Jesus tyngs allt mer av korsets lidande, också allt mer av den skuld och den synd som läggs på honom. Och de här orden, hur ska vi någonsin kunna förstå djupet i det här? Min Gud, varför har du övergivit mig? Tidigare inför sin svåra prövning så säger Jesus till lärjungarna i Johannes 16, vers 32. Min stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var och en på sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Och det var nog en verklighet i kampen i Getsemane där en ängel kommer och styrker honom så att han orkar igenom det här. Men där på korset förändras plötsligt det här på något sätt som vi inte förstår. Där Jesus blir gjord till ett med synden. Han som inte visste vad synd var blev för vår skull gjord till ett med synden. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Inte bara att han bar synden. Inte bara att han tänkte på synden. Han blev gjord till ett med synden för vår skull. Och Fadern måste vända bort sitt ansikte. Och Jesus känner den här övergivenheten. Ni kan läsa de här orden jag citerade i andra Korintherbrevet 5 och 21 sedan. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Jesu förtvivlade utrop visar på syndens avskyvärdhet. På det groteska som finns i synden och syndabördan och syndaskulden. Det som han har tagit på sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Skriver Johannes. Nåd strömmar från Golgata. Nåd djup som det djupa hav. Nåd för tid och för evighet. Nåd, ja nog för mig. Så har vi det sjätte ordet. Jag är törstig. Femte ordet ska det vara, förlåt. Jag bläddrar ett blad för mycket. Jag är törstig. Det står att i Saltaren 69:22 att de gav honom galla att äta och ättika att dricka, mig i min törst. Jesus uppfyller alltså också den profetian på Golgata när han uttalar de här orden, jag är törstig. Tidigare, något år eller så där tidigare, så hade Jesus stått där och ropat: om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Det sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Till helig ande var ännu inte given. Men nu känner han själv djup törst. Nu talar Jesus där naturligtvis inte om den här vanliga törsten när han säger kom till mig och drick. Men ändå, han har gått ner också i det här där tungan låder vid min gom, som det står i Gamla testamentet i profetian. Där Jesus tar smärtan, tar törsten, tar lidandet på mig. Och så undrar vi, varför var det här nödvändigt? Hebreerbrevet svarar i andra kapitlets 18 vers: eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Tack Gud för strömmar av levande vatten. Det är dig och mig som flödar ur vårt inre. Det sjätte ordet, det är fullbordat. Här står det inte hur Jesus använde sin röst. Var det ett rop i triumf eller var det ord som nätt och jämnt kom över hans läppar? Men en sak är klar. Han säger inte att nu är det slut. Nu är det över. Han säger det är fullbordat. Det är fullbordat. Kanske historiens viktigaste ord. Det är färdigt. Det är fullbordat. En proklamation av Jesus seger. I det här ligger frälsningen, hoppet och framtiden för dig och mig. Precis som det lilla fröet som bäddas ner i jorden bär i sig ett helt träd. Med rotsystem, stam och krona och frukt och så vidare. Så rymmer dessa tre ord evigheten, livet, härligheten och nåden. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Jesus Kristus. Då det Kolosserbrevet 2:15. Ingen kan någonsin ta ifrån dig de orden. När du känner att jag duger inte. När du känner att jag har misslyckats igen. Så står du fortfarande kvar. Det är fullbordat. Och det gäller för ditt liv. Det gäller för din svaghet. För dina tillkortakommanden. Nåden och fullbordad, en fullbordad frälsning. Och så slutligen det sista sjunde ordet. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Alla evangelisterna beskriver själva dödsögonblicket, men ingen av dem använder de ord som vanligen används för att beskriva att någon dör. Deras ord visar att Jesu död är något alldeles speciellt. Matteus skriver: Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Markus: med ett högt rop slutade Jesus att andas. Johannes: han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Och här då i Lukas: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han hade sagt detta slutade han att andas. Jesus dog inte, även om den kampen var fruktansvärd rent fysiskt, så var det inte av fysisk utmattning som Jesus dog, utan han gav sitt liv av fri vilja. Han gav upp andan. Han blev slagen. Han blev hånad. Han blev fastspikad på korset. Han blev föraktad och så vidare. Han blev korsfäst. Det står i passivum. Men när han dör står det att han gav upp andan. Det står i aktivum i grekiskan. Alltså en aktiv handling. Och Petrus, eller Jesus säger: ingen kan ta mitt liv. Jag ger det av fri vilja. Och Petrus säger: döden, eller livets första dräpte ni. Och hur är det möjligt? Och jag brukar säga att för mig är kanske inte uppståndelsen det svåraste att förstå. Utan hur var det möjligt att han kunde dö? Livets första, kungars kung och herrars herre. Han som är av evighet. Han ger sitt liv. De här Jesus sista ord är i ett citat ur psalm 31 och vers 5 som i vår översättning lyder så här: jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, min sanne Gud. Och vet ni att det här, det var den vanliga aftonbön eller barnabönen i Israel. Som han bad med sina barn. Som Maria hade lärt säkert Jesus som litet barn, som liten pojke. Och den ber Jesus på korset. Bengt Pleijel, en präst och författare, han skriver i en kort kommentar så här: detta skedde vid den nionde timmen klockan 3. Då förkunnar basunstötarna från templet att tiden är inne för aftonoffret. Varje from jude ber då sin aftonbön som består av psaltarpsalmen 31. Det var den psalmen som Jesus bad. Jesus hade säkert lärt sig den som liten i Nasaret. När Jesus ber från korset sin sista aftonbön tillsammans med alla fromma, han har slutfört sin livsgärning, dagsverket är slut, hans sista dag är slut. Han har bett sin sista aftonbön och slutar att andas. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och här vid korset, förlåtelsens och hoppets plats, så får vi se den korsfäste. Och så får vi ta emot allt det här också i våra egna liv. Och du och jag får också be, far, i dina händer överlämnar jag min ande och mitt liv. Amen. Tack Jesus för att du bar vår synd, vår skam, vår smärta. Och hjälp oss att se in i något av det här idag. Ta det in i våra liv. Och att det också får betydelse och konsekvenser för oss, hur vi lever och hur vi förmedlar det här till människor i vår tid. Jag ber i Jesu namn. Amen.